Hej och välkomna till avsnitt 1309 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om det senaste, så kör på.
Ja, vi kan starta med Minnesota där den här unga mannen, svarta mannen Dante Wright blev ihjälskjuten av en polis nyligen. Och det har blivit nu massa upplopp och massa skadegörelse och förstörelse. Och det är sådana här unlawful gatherings och allting. Så man försöker nu göra curfews och allt vad det heter på svenska. Man hade utegångsförbud och sådana grejer. Så det är totalt kaos i Minnesota, totalt kaos i Portland, Oregon med. Där det normalt är totalt kaos egentligen. I alla fall nu så... Den mannen blev då skjuten av en kvinnlig polis som skulle arrestera honom, och hon skulle dra sin taser, sin elektriska pistol vad det nu heter, men hon drog fel vapen helt enkelt och drog det riktiga vapen. Den kvinnliga polisen är nu i alla fall, hon heter Kim Potter, hon är i alla fall, hon har sagt upp sig och hon ska nu åtalas, tror jag, för andra second degree murder. Och även polischefen som heter Tim Gannon där har också sagt upp sig. Nämnas ska också att det här var ju inte direkt en ängel, den här Dante Wright. Han är tydligen anklagad för att ha gjort ett väpnat rån för inte så länge sedan. Så att han har ju då själv använt vapen mot en kvinna. Han gjorde ett väpnat rån mot en kvinna tydligen. Så att det var inte direkt någon duvunge det heller med, va. Så grundproblemet, det här är ju grundproblemet i USA egentligen, va. Poliser drar vapen väldigt snabbt därför att brottslingar har vapen och brottslingar drar vapen väldigt snabbt med. Och många av de här som blev skjutna har en lång lista, en historia av grova brott bakom sig. Och det är ju det problemet. Va? Lösningen borde ju vara att nummer ett, begå inga brott. Nummer två, slåss inte. För personen, nu säger jag ju inte att polisen hade rätt att skjuta den. Det säger jag absolut inte. Men Dante Wright var våldsam. Han försökte med våld liksom ta sig lös från poliserna när de försökte anhålla honom. Så att det är klart att när man försöker slåss med poliser, då går det ju lätt, då blir det ju lätt fel. Och då, det slutar ju alltid med att någon drar vapen, och poliserna drar ju vapen ganska snabbt där.
Mm. Och så kan man tänka sig också att även om oavsett om han var våldsam eller inte, och även om det var fel, eller det blev fel, hon sköt honom då, så kan man tänka sig att de hade läst på förhand hans historia. Så att de var väl lite
så. Det var ju trafikstopp, så han blev stoppad. Det var att hans registreringsnummer på bilen, tror jag, var något problem i alla fall med bilen. Så de stoppar ju honom, och det polisen gör det är att de stannar, och sen går de in på en databas, och så ringer de ju upp då polisstationen och säger att här är registreringsnumret, är det något vi behöver veta? Och då hittar de ju ganska snabbt att det är någon brottsling som har en massa våldsamma brott, och när de då får reda på att det är någon som är efterlyst för typ vapen för väpnat rån, då vet de att det här är en person som har alltså ett vapen med sig som vi måste vara försiktiga med. Och det är liksom det är det som är i grunden till det hela, va? Det är ju liksom, jag har ju blivit stoppad av polisen ett par gånger och de har kollat körkort och såna här saker. Jag har kört för fort eller liksom man gör såna saker, va. Sköter man sig så är det ju lugnt, va. Så är det ju bara. Men alla gör ju inte det.
Nej. Det har varit en annan dödsskjutning också av en 13-åring i Chicago. Och kan du något om den historien?
Det kan jag inte. Det är inte ens hört talas om faktiskt. Nej, jag har inte hängt med den senaste dagen faktiskt.
Nej, just det. En 13-åring som heter Adam Toledo, och jag har läst lite grann, men jag har inte läst tillräckligt mycket för att ge någon detaljkommentar här och nu, mer än att polismannen tar sig försvar av sin chef faktiskt. Så att det kan ju vara en liten annan situation där, men vi får återkomma till det då. Något annat?
Ja. Ja. Under Joe Biden nu de senaste, vad är det nu, knappt tre månader, så har antalet arresteringar som ICE, Immigration and Customs Enforcement, gjort gått ner. De anhåller då illegala invandrare, framförallt illegala invandrare som har begått grova brott. De arresterna, de anhållningarna har gått ner med 75%, och det visar sig att många av dem som borde ha anhållits, som då, vad ska man säga, som skulle ha anhållits under Trump, är ett direkt säkerhetshot mot USA. Som andra ord att Biden helt enkelt vänder ryggen till och struntar i att illegala invandrare promenerar runt på gatorna och har begått extremt grova brott. Federala myndigheterna vet vilka de är, vet vart de finns, men de får inte gå och anhålla dem därför att Biden vill helt enkelt lämna dem i fred. Det är fruktansvärt alltså.
Ja, verkligen. Något annat?
Ja. Det var tydligen en CNN staffer, det kallas då, vad ska man säga, en anställd för CNN, ingen reporter, utan det kan vara någon sån här som står bakom kameran eller någon medarbetare typ då, som i alla fall, om du har talat om det där Project Veritas, vad det är för någonting,
ja.
Och det är en sån här undercover, de gör sån här undercover grejer då. Då var det i alla fall Project Veritas pratade med en CNN-medarbetare. Och CNN-medarbetaren berättade för Project Veritas-personen då att CNNs största mål har varit att, vad ska man säga, smutskasta och få bort Trump. Inte att rapportera journalistik. Det var liksom bara rakt ut. Och det är någonting som vi redan visste, va? Så det är inte direkt en direkt nyhet. Men det liksom bekräftas då av en CNN-reporter att det var liksom allt. Det visste folk om CNN. Det var liksom deras agenda. Det är lite grann så volodariskt att man går ut och det här är vår agenda, vi ska inte längre rapportera nyheter utan vi ska helt enkelt vara mot, vad ska man säga, delta i den politiska debatten och vara emot en specifik kandidat eller ett parti.
Mm. Och James O'Keefe som leder Project Veritas, han har blivit bannad nu från Twitter.
Ja just det, det såg jag. Yep. Det stämmer bra. Jag såg det var någon som skrev att Twitter är då cancel cultures bästa vän.
Mm. Ja, verkligen. Och han kommer att stämma Twitter, ska sägas också, så att vi får se vart det slutar. Men ja. Nej, verkligen, det visar verkligen på bias mot Trump. Tillbaka till Biden, en annan sak som Biden har berättat idag, det är nämligen att Donald Trump, när han styrde, så sänkte han ju taket för hur många flyktingar som USA skulle ta emot till 15 000. Ja. Och många tyckte att det var extremt lite, och det var också det lägsta historien. Och när Biden tillträdde så förväntade man sig att Biden skulle höja det taket till ungefär 60 000, hade man pratat om. Och nu ska vi komma ihåg att USA är ett land med typ 330 miljoner invånare, och Sverige är ett land med 10 miljoner invånare, och vi tar väl in typ mer 60 000 varje år, så att i liksom jämförelse med Sverige är det väldigt litet, och 15 000 är ju ingenting. Men Biden i alla fall nu, han har beslutat att inte höja taket, och det beror mångt och mycket på den kris han ser utspelas på gränsen mot Mexiko och så att han behåller Trumps policy, och det är jättebra, men samtidigt så gör han också en förändring, för bland de här 15 000, när Trump tog in dem, då tog man in kontraktanställda iraker som hade arbetat för USA, och man tog in kristna som förföljdes av islamister i Mellanöstern, men man tog inte in så många muslimer från Somalia och från andra såna här hotspots. Det kommer Biden däremot att ändra, så att nu kanske det blir färre kristna och färre kontraktanställda iraker med fler muslimer, och det är inte bra, men det är ändå intressant att han behåller liksom Trumps väldigt låga tak.
Ja, Biden förvånar. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men vi nämnde det förra podden med. Jag tror att Biden gjorde någonting som också gick i linje det Trump gjorde. Jag är inte säker på att om Biden liksom medvetet gör det för att Trump gjorde det, men jag tror att vi pratar om det här också, att han möter verkligheten. När man möter verkligheten så kan man inte längre köra på linjen man snackar om under valkampanjen, och man kan inte köra på vänsterliberalernas linje längre heller, utan nu är det verkligen liksom att man måste helt enkelt gå efter det verkligheten. Det är väl kanske skillnaden på Biden och Kamala Harris. Och förhoppningsvis är det väl Biden som styr fortfarande, va? Men jag är inte säker på att Kamala Harris, om hon blir, och det är därför jag hoppas på att Biden överlever det här och lever ett tag till och kan vara president. Därför att bli Kamala Harris, så tror jag att hon kan ta helt andra beslut. Och det tror jag skrämmer mig en hel del.
Verkligen. Neokonservatismens fader, Irving Kristol, han brukar säga att en neokonservativ är en liberal that has been mugged by reality. Och det är en ganska bra beskrivning av Joe Biden.
Ja, precis.
Så att,
yeah.
Ja. En annan sak som också har skett är att Joe Biden har avslutat definitivt nu USAs 20-åriga krig i Afghanistan. Och det finns fortfarande soldater kvar, men de kommer att lämna. Och senast den 11 september på 20-årsdagen sedan 9/11-attacken så kommer USA ha lämnat Afghanistan. Så att det är ett väldigt konkret beslut, och Biden sa i sitt tal att han kommer inte att, nu har det gått 4 presidenter och jag kommer inte att bolla det här vidare till nästa president. Så att det var ändå handlingskraftigt.
Ja. Jag såg dock att han som är chef för CIA, William Burns, nu under Joe Biden, har gått ut och sagt att det beslutet gör att USAs förmåga att samla in, vad heter det, intelligence kommer att minska dramatiskt. Att helt enkelt det här intelligence, vad heter det på svenska?
Underrättelseinformation.
Precis, att den förmågan kommer att minska kraftigt. Och sen vad det betyder konkret, det vet jag inte, men man kan ju gissa på att risken för terrorattacker utomlands, men också här i USA, kanske ökar. Men vi får se.
Ja, precis. Och det är ju ett krig också som de flesta läst på. Så att det är väl både plus och minus här, skulle jag tro.
Ja.
Ja. Något mer?
Japp. agenter, vad ska man säga, de här federala polisen som arbetar vid gränsen, för att prata om gränsen nu vid Mexiko igen, federala polisen som arbetar vid gränsen i Mexiko har gått ut och sagt att Biden vill ju, Bidens, vad ska man säga, hans tanke var att illegala migranter som kommer från Mexiko, som korsar genom Mexiko, kommer in i USA ska testas för covid. Det var ju liksom då planen för hela hans då, vad ska man säga, hans, Bidens idé. Men i alla fall de här som jobbar nere vid gränsen säger att det är en ren omöjlighet. Det är så himla stort antal människor som försöker ta sig över gränsen att det finns inte en suck att vi kan testa alla. Med andra ord, folk kommer att komma över gränsen med covid-19 punkt slut bara. Så att det liksom är det. Så det finns bara ett att stoppa. Så vill man stoppa covid-19 nu i USA, då måste man faktiskt stänga gränsen totalt och verkligen liksom lappa ihop gränsen. Det enda sättet. För det går inte att testa alla som försöker ta sig in.
Nej, verkligen. Något mer?
Ja, du vet, vi har snackat om det här med defund the police. Och med andra ord, man drar ner på resurser för att ge till polisen. Va? I Baltimore, Maryland då, Baltimore är ju då ett av USAs värsta städer vad gäller mord. Borgmästaren i Baltimore, han vill ju då, även om Baltimore är ju då, det mördas ju folk korset värst överallt. Framförallt är det svarta som mördar svarta i ghetton över droger. Men det bryr sig inte Black Lives Matter om, verkar det som. Men i alla fall, så borgmästaren i Baltimore, han vill dra ner på polisresurserna. Med andra ord att det är okej att mörda korset värst nu i Baltimore för honom. Och Larry Hogan som är guvernör för Maryland där Baltimore ligger, han är blivit fullständigt rosenrasande. Så det vi ser nu, vi pratade om det förut, det är att antalet mord har gått upp kraftigt där man gör en defund the police. Och folk nu börjar nu, Baltimore är nog, det är normalt en demokratisk stad, folk röstar på demokraterna, men allt fler människor i Baltimore tydligen börjar nu bli väldigt irriterade på att folk mördas kors och tvärs där. Och att dra ner på polisen är inte lösningen. Så till och med vanligt folk som röstar demokraterna nu börjar anse att det har gått för långt. Vi kan liksom inte dra ner på polisen, det fungerar inte längre. Det fungerar inte genom, vad ska man säga, det ger inte lägre antal mord.
Men den här konflikten, alltså guvernören är alltså väldigt arg på borgmästaren?
Jajamän.
Är guvernören republikan?
Ja.
Okej.
Okay. Så det är liksom en republikansk guvernör, en demokratisk borgmästare. Men guvernören styr ju inte polismyndigheten, utan den styrs ju av borgmästarna i städerna, va? Så att det kommer att vara konflikt mellan dem. Men det blir ju ett problem, men å andra sidan, det är så väljarna har valt. De röstar ju fram en republikansk guvernör och en demokratisk borgmästare. Va? Så i slutändan så är det ju så att folket som bor i staden Baltimore, som har rätt att rösta fram sin egen borgmästare, de röstar fram en borgmästare som vill ha färre poliser. Med andra ord, de röstar fram att fler mord ska ske. Det är någonting de vill, annars skulle de ju rösta annorlunda. Så är det ju bara.
Ja, precis. Något annat?
Ja, för att snacka lite sport. Vi pratade om det här med att i sporten i USA, det är väl samma sak i Sverige lite grann, men i USA är det ju mycket det här med att man har knäböjt och man har liksom att man har. Tyvärr har de här professionella atleterna, idrottsstjärnorna i USA, börjat, vad ska man säga, blanda ihop sport och politik. Och vi snackar om det här att när man tittar på sport så vill man inte se någon jäkla politik. Man vill liksom titta på sport för att liksom åtnjuta sporten, inte för att få politiska budskap. Oavsett om det är folk som knäböjer eller om de står och håller en näve i handen eller vad det nu är. Men nu i alla fall, så för bara några dagar sedan så en väldigt känd sportstjärna som är pensionerad, heter Brett Favre. Han var en av USAs absolut mest kända amerikanska fotbollsspelare. Han gick ut och sa att han är skittrött på att sport och politik har liksom blandats ihop. Och han fick stöd av en känd, jag minns inte namnet så noga för jag bryr mig inte om baseball, men en känd professionell baseballspelare i Major League Baseball gav i alla fall sitt stöd bara någon dag efter och sa att han är också jättetrött på det här med att vi måste få ut politiken ur sporten så att vi helt enkelt, så människor kan titta på sport. Och de nämnde också att sport är till för att förena människor, inte för att splittra människor. Men att på grund av att politiken har liksom tagits in i sporten nu, så till och med sporten börjar splittra människor. Så att det är liksom äntligen så börjar komma fram sportstjärnor nu som är väldigt kända i USA och liksom säger att det här är nog nu, vi måste återgå till sport är sport, inte politik.
Mycket bra, verkligen. Ja, något mer?
Ja, vi snackar ju om det här med att Anthony Kennedy som är domare då, liberal domare för högsta domstolen, han är emot det här court packing. Men i alla fall, nu är det ju demokraterna då i kongressen har gjort ett beslut att de nu på allvar ska försöka genomstifta nya lagar, försöka få igenom court packing. Med andra ord, det finns 9 HD-domare just nu, 6 är konservativa, 3 är liberala. Och demokraterna är ju faktiskt skitförbaskade på det. Och deras sätt att förändra den, vad ska man säga, uppsättningen i HD, det är att helt enkelt trycka in fler domare, massa liberala domare. Så demokraterna nu i alla fall ska försöka stifta nya lagar där de kan bara trycka in hur mycket folk som helst, liberala domare i domstolen som helst. Så det är väl nästa stora fight mellan demokraterna och republikanerna som kommer att se kring HD. Och det jag tror också att demokraterna, Trump, han var ju skicklig på att få igenom domare till inte bara HD utan till alla federala domstolar. Han var ju oerhört produktiv i det. Kanske den mest produktiva presidenten i historien.
Verkligen.
Och demokraterna är ju rosenrasande över att han lyckades. Sen att Ruth Bader Ginsburg, då, den liberala, mest liberala HD-domaren, gick bort nu alldeles innan valet. Och då lyckades Trump trycka igenom en väldigt konservativ domare. Alltså nu kommer ju demokraterna göra allt för att hämnas. Och deras enda sätt att kunna hämnas är att ändra uppsättningen på HD. Med andra ord, trycka in fler folk istället. 9 domare, kanske få in 15-20. Men jag tror inte det finns... Jag såg en undersökning bara för ett par månader sedan som kom ut att amerikanska folket i stor betydande majoritet är totalt emot den tanken. Jag tror inte det finns en HD-domare som sitter, inte ens den liberala. Jag tror Ruth Bader Ginsburg själv som gick bort, hon var helt emot den idén. Så stödet är väldigt, väldigt litet, utan det är liksom de här extremisterna i partiet. Jag tror inte att moderata demokrater heller gillar den idén, för att vara ärligt talat alls. Utan för man inser att om demokraterna gör det så kommer republikanerna att göra det med så småningom. Då kommer det att sitta 50 domare i HD till sist, och det, liksom, det blir kaos alltså.
Ja, verkligen. Det har också varit en annan tragisk skjutning på FedEx, ja, i Indianapolis. Och 8 har dött och en gärningsman som är 19 år har sköt sig själv, tror jag, och dog han också. Och kan du något om det här?
Nej, det var precis det jag hade läst just nu också. Tyvärr, det är ju sånt här som sker. Och nu kommer ju det här med vapendebatten och komma upp direkt omedelbart med, såklart.
Ja. Något annat då?
Ja, jag har faktiskt inte det på min lista idag.
Nej, okej. Okay. Ja, men suveränt. Tack Björn.
Ja, ha det gött.
Det var avsnitt 1309 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.